Du lyssnar på Kejsarpodden, ett specialavsnitt av Kungpodden, inspelat i soluppgångens land, Japan, med Ante Wiklund och Anders William Berg.
Jag honom såg en gång en härlig
Tenno Ega Bandai!
Japan!
Become the emperor.
You best not live.
Kejsarupodden!
Då hälsar vi våra lyssnare välkomna till avsnitt 2 av Kejsarpodden, ett specialavsnitt av Kungpodden som görs med mig, Ante Wiklund, min vän Anders William Berg och våran gemensamma vän Gustav Bertilsson. Hej Gustav, hej Anders.
Hej, hej.
Hej Ante.
Tjena, tjena. Förra avsnittet av den här sommarvikariepodden till Kungpodden spelade vi in alla tre tillsammans här i min lilla lägenhet i Tokyo. Och det gör vi tyvärr inte med det här avsnittet. Det blev lite sent där, sista dagen innan ni åkte hem när vi klämde in den här inspelningen.
Vi kom ju lite till den insikten där 12 på natten. Alla var fulla på japansk alkoholäsk och vi bara satt och skrattade och sa, åh fan, den där kejsaren, shogunen var ju bög alltså. Och så började man inse att vi har ungefär 600 år kvar av japansk historia framför oss.
Mm. Ja, det känns lite vemodigt så här också att, jag menar, man får ju minnen tillbaks till den inte så långt förgångna tiden då vi var i Japan. Det var rätt trevligt. Nu är man i tråkiga Sverige.
Ja. Men det är ju vackra lilla Edet befinner vi oss i. Så vi
ska, ja, det är ju sant.
Mycket för kungahistoria här som, ja, lyssnare av andra avsnitt av podden så välkänt.
Härligt. Situationen nu är alltså att jag sitter hemma i min lägenhet i Tokyo och så har jag er två på live-länk. Då kanske vissa av våra lyssnare tänker, ja, okej, okay, nice, då kommer vi ha lite godare ljudkvalitet. Men då säger jag, nej. För Gustav och Anders delar på en mic av praktiska skäl. Och sen är det också trevligt att ni kan sitta där och ha det roligt tillsammans under inspelningen. Och så kan jag sitta och titta på er här via kameran. Det är första gången som vi spelar in Kungpodden med live-kamera till, va?
Nej, vi brukar faktiskt aldrig ha webbkamera. Det kanske våra lyssnare tror, eftersom att vi är en väldigt så här tech-kunnig podd och så som ligger i framkant. Men det känns lite ovant. Det är också så här märkligt, för när någon sitter och du tittar ju inte på mig just nu, du tittar ju på din skärm, Ante. Och det tycker jag alltid är distraherande med webbkameran, att man har någon som typ stirrar en lite så här, typ tittar på ens mun mer än liksom i ens ögon.
Sen vi har spelat in sist så har ni hunnit åka hem till härliga Sverige igen. Jag sitter kvar här i härliga Japan. Men min tid här i Japan börjar faktiskt rinna mot sitt slut. Det börjar bli dags att packa ihop mina väskor och flytta hem till det gamla goa Svea rike igen. Där vi ska fortsätta med Kungpodden. Men innan vi gör det så ska vi packa ihop våra figurativa väskor och resa tillbaks i tiden här i Japan. Vi ska fortsätta där vi slutade förra gången. Vilket var då någonstans egentligen?
Vi slutade vid, det var ju Gunnars prata, men vi slutade vid efter Kenmu-restaurationen.
Ja, det var väl i början av Onin-krigen och
ja, efter Kenmu-restaurationen, ja. Det svaga shogunatet som
ledde till Onin-krigen och sen
Onin-krigen som leder in i Sengoku Jidai. Och vi kommer börja vid Onin-krigen och Sengoku Jidai idag igen. Och för att förtydliga för läsarna, lyssnarna, så Onin-krigen är krig helt enkelt. Jag tror Oni betyder inte det demon eller någonting på japanska?
Oni betyder demon. Jag vet inte om Onin är någonting annat.
Ja, skitsamma. Sengoku Jidai betyder bara de krigande staternas period. Och det är en period när Japan som politisk formation egentligen går sönder. Det finns inte ett Japan längre. Utan det, ja, det är lite som under hertig Eriks tid. Vad pratar jag om nu? Vänta till nästa avsnitt av Kungpodden, inte Kejsarpodden. Nej, så precis. Kommer ni förstå.
Ja, vi befinner oss alltså i ett Japan som är lite i ett kaostillstånd och där kejsaren inte riktigt har någon makt utan har lämnat över den till shogunen mer eller mindre frivilligt.
Kan som inte heller har någon makt.
Som inte heller har någon makt, nej precis. Men nej. Det har väl våra lyssnare såklart koll på. Har ni inte lyssnat på avsnitt 1 av Kejsarpodden så ska ni självklart gå tillbaka och göra det. Det kanske är extra viktigt i det här avsnittet om man jämför med vanliga Kungpodden-avsnitt för att vi faktiskt kommer fortsätta exakt mer eller mindre därifrån som vi slutade. Och med det sagt så kan vi väl egentligen bara dra igång den här, slå den stora gånggången.
Nu kör vi.
Tasket äger du! Kejsarpodden samma!
Finansiellt och militärt försvagat av mongolangreppen i slutet av 1200-talet gick Kamakura-styret slutligen under i inbördes stridigheter. Det var under det efterföljande Ashikaga-shogunatet, under 1300-talets lopp, som nästa steg togs mot en fullständig feudalisering av Japans samhälle och stat. Shogunatet överflyttades nu till själva Kyoto och kejsarhovets återstående autonomi upphävdes. Den heliga dynastin och Kyuga-aristokratin berövades det mesta av sin jord och rikedom och förvisades till rent ceremoniella roller. Provinsernas civila förvaltning utsläcktes helt genom militära 20 guvernörer. Samtidigt var emellertid Ashikaga-shogunatet självt långt svagare än sin Kamakura-föregångare. Följaktligen blev själva 20 allt mer av självsvåldiga regionala härskare som absorberade Jito, upptog sin egen Gorvé och hela sin provins.
Blir du franska där?
Ja, det är massa snabbt. Följaktligen blev själva 20 allt mer självsvåldiga regionala härskare som absorberade Jito, upptog sin egen Corvé och i hela sin provins lade beslag på halva shogunavkastningen. Ja, ibland mottog de rätt och slett en hel shogun från det på annat håll boende ägarna. Bönderna därunder upplevde en motsvarande degradering i takt med att deras rörlighet inskränktes och deras prestationer höjdes. Till de lägre lantliga riddarna ur bushi-skiktet hade en bättre utgångspunkt när det gällde att krama överskottet ur de omedelbara producenterna än vad det på annat håll boende kuga-adliga hade haft. Produktiviteten på landsbygden förbättrades med bättre jordbruksredskap och ökad användning av djur som dragkraft, och den agrara produktionen växte snabbt i många områden. Utrikeshandeln expanderade medan de städerna växte fram hantverkarskrån och handelsgillen av ett slag som liknade det medeltida Europas. Den åldriga kejserliga ramen fortlevde emellertid även om det nu undergrävdes av nya feodala hierarkier under ett jämförelsevis svagt centralt shogunat. Shugos guvernörsdomsrätt sträckte sig fortfarande långt över dess förlänade jord och långt ifrån alla bushi i deras provinser var deras personliga vasaller. Det var Ashikaga-shogunatets slutliga fall efter utbrottet av Onin-krigen 1467-77 som gjorde slut på de sista spåren av Taiho-förvaltningen och fullbordade den landsomfattande feudaliseringsprocessen. Vi behöver inte ha med allt vad det där startade, så jag bara läste upp nu som jag fick med.
Taiho var det här kines, det som man kopierade från Kina helt enkelt. Det var då det
verkligen... Jag kommer gå in på det här nu. Ja, okay. Med detta sagt, av och från Perry Anderson i den absoluta statens utveckling, så kan vi helt enkelt konstatera att Ashikaga-shogunatet, där vi lite slutade förra gången, det var väl senigt höjdpunkten på, som han säger, feudaliseringsprocessen av Japan. Kejsaren som han var tänkt att fungera efter... ja, taika-reformerna och den här taiho-strukturen som man nämner blir ett skämt. Kejsaren får en rent ceremoniell roll och det lokala styret härskar totalt över Japan. Och det är det som leder till Onin-krigen. Alla mot alla. Alla mot alla i ett splittrat Japan.
Mm.
Där är vi alltså nu. Vad tycker du det är, Kjell? Vad som är trevlig tid i historien?
Nej, det låter ju verkligen...
Det är ganska, det låter spännande.
Ja. Jo, alltså, det var ju som... Jag kom in på det lite. Alltså, social mobilitet var ju ganska hög jämförelsevis under den här perioden. Eftersom allting luckrades upp. Eftersom det inte fanns någon... Det fanns ingen så här bestående struktur. Och väldigt mycket... Den som var duktig på att slåss och ta för sig... Gick det bra för...
Ja, jo. Det är ju någonting som kommer att karaktärisera tiden väldigt mycket. Bland annat att Daimyo, alltså det är Gekokuju som jag pratade om innan, det är återkommande temat i japansk historia. The rule of the higher by the lesser. Mm. Att positioner i samhället som egentligen borde vara underordnade styr sina överordnade. Det går också liksom in i någon slags här crack overdrive här.
Mm.
Daimyos som ska vara stor adel liksom, för ett för liksom, de är, ja, men de är som de, det är vad de här 20 guvernörerna utvecklas till, den blir daimyos. Daimyos, de blir liksom också svagare och styrs av ja, villbrådiga samurajer under dem.
Ja.
Och alla de här idealen som den här klassen har, alltså om lojalitet, bushido, alltså det, allt det här blir bara ett jävla skämt. Alla bara hugger varandra i ryggen.
Ja.
Men ja, som du säger, det är en väldigt stor mobilitet. Det är...
Men det är också så här, alltså, det känns ju som att det är väldigt, det var ju bondeuppror och munkuppror och så, men det var ju också, som det alltid är när staten är svag, så en enorm utsugning, så att liksom, verkligen...
Jag tycker det mest intressanta med Andersens genomgång här är just det här att, det, att du går från att ha några så här korrumperade intellektuella jävla fjollor som sitter i huvudstaden och vill ha lite pengar... till att ha män med svärd som går liksom bredvid bönderna och bara försöker gömma lite säd från mig. Försöker gömma säd. Det där är mitt. Att de är så här konstant övervakande med liksom direkt personligt våld. Det låter väldigt otrevligt faktiskt.
Ja. Ja, vi är i princip så långt ifrån en centralstat vi kan komma i det här laget, alltså det är verkligen total anarki i japanska regeringen, eller ja, den kanske inte ens existerar kan man väl säga.
Nej. Men det känns ju också som att, alltså, rule of the lower by the lesser, alltså det blir...
Nu ska vi översätta det svenska, det lägre svärskande över det högre.
Ja, så kan jag säga. Yes. Men i alla fall, det blir ju mindre och mindre intressant också, alltså det är ju inte bara att man styr de högre, utan de högre blir ju mindre och mindre intressanta personer att styra eftersom deras reda makt liksom är helt...
Jo,
den försvinner ju, så att i princip behöver du ju bara fokusera på att bygga upp så mycket våldskapital som möjligt i din region baserat på utsugning av bönder och så vidare och så försöka spöa dina grannar liksom.
Jo, precis. Det är väl lite det också som det hela tiden har lett till när det har varit först en kejsare som styrs av en shogun och sen en shogun som styrs av daimios och sen en daimios som styrs av samurajer och sen samurajer som styrs av. Att det till slut så är när man har lyckats devalvera makten av den över en, så står man där som den som är överst. Man är en samurai som hittills styrde daimion över den. Och så frågar någon annan, ja men vem är det som är över dig? Ja, det är ingen, det är jag som är starkast. Men är det inte du en sån här som styr underifrån? Jo, men vem är över dig? Oj. Och sen så inser han att det är ju någon som styr honom då.
Ja.
Men vi ska leda oss in här i perioden som du började prata om i förra inspelningen, men som vi sen bestämde oss för att klippa om och köra om istället.
Ja, vi har här nu gett någon slags överblick av andan, den goa andan under Sengoku-perioden. Alltså efter Oninkrigen och det här kaosiga Japan. Men vi kommer väl egentligen röra oss ganska direkt mot slutet av Sengoku-perioden, för det är då det blir som mest intressant. Men alltså man kan ju säga under den här tiden att det är liksom en väldigt stor motsättning i samhället. För det är totalt härskande av samurai-klassen som har en extrem hederskultur och lojalitetskultur till sina länsherrar, men som de hela tiden bryter om och om igen. Och som man försöker liksom rationalisera varför det var rätt att göra.
Det är någon slags skimär som man bara...
Ja, alltså det är ju ett typ splittrat och kaosigt. Det är ett inbördeskrig i en väldigt så här, faktisk mening, men det är nästan som ett andligt inbördeskrig. Att alla gamla liksom ideal och liksom sammansvetsande normer är ju i så här, konstant kaos liksom. Ingenting går ihop. Ja, det är innan vi går vidare, en ganska så intressant sak som Perry Anderson tar upp, det är att man kan ju se stora liknelser till europeisk feudalism och såklart, att du har riddare som är lokala greve och lojala greve och bla bla bla. Men den stora skillnaden är att det fanns liksom en så här kontrakt, en legal tradition i Europa som var, alltså rent, du hade liksom mer av ett juridiskt band till en greve. Att han har rätt till det här området och du har den marken, och så har du kanske skrivit något och kontrakt som du har stämplat ett sigill på, och så ska det så. Man kan då också säga upp relationen mellan en länsherre och en riddare. Men det var liksom helt okänt i Japan, utan det var en så här mer av en familjerelation.
Att informellt var, liksom.
Ja, och han säger och det gjorde det liksom mycket värre. Den egentligen inom feodala relationen var således mera ensidigt hierarkisk, och dess terminologi var lånad från faders auktoriteten och släktsystemet.
Ja, det är ju ingenting, du kan ju inte hänvisa till någonting. Det är ju helt enkelt bara den som är högst upp som bestämmer vad som är rätt eller fel. Det är ju hemskt.
Jo. Den europeiska feodalismen var alltid full av gräl inom familjen och karaktäriserades av ytterlig trätgirighet. Den japanska saknade emellertid inte endast den rättsliga prägen, utan dess halvt patriarkala karaktär gjordes ännu mer auktoritär genom en omfattande rätt för fäderna att adoptera och urarv avförklara, vilket verksamt avskräckte från en sonlig olydnad av det slag som var vanlig i Europa.
Alltså det är rätt smart egentligen. Det är någon form, alltså används det rätt så är det någon form av meritokrati. Säg att du är en skitduktig daimyo eller skitduktig liksom samurai-klanledare. Och så föder du en, och får en inkompetent son, vilket oftast, ja, stora ledare får inkompetenta söner. Det är ju en historisk tradition. Det är ju rätt gött, då kan man ju bara kasta bort honom och så skaffa sig.
Det skapar det här informella systemet, alltså det skapar den här extrema lojaliteten och extrema beroendet av en daimyo. Men det här konstanta krigandet mellan daimyofästen skapar ju också möjligheten att ganska ofta bryta där, att helt enkelt liksom döda en daimyo och
Undrar om det också var så att säg att du var en son till en daimyo och så hamnar du i onåd hos farsan och så ja, gjorde han det arvlös. Så drar du till en annan daimyo och blir adopterad av honom. Och jag menar, det låter ju rätt. Ja. Det låter som att man kan göra ganska många häftiga grejer där rent diplomatiskt.
Ja. Det låter ju som att säga, ja, det har jag sagt, men det kan jag ta upp det igen. Men alltså, det låter verkligen som att säga ett ideologiskt trauma också liksom. Det är liksom, man uppfostras den här, liksom, så här det, han är liksom min far, han har allting för mig. Och så liksom om och om igen så sker de här krigen liksom, där man bara så här hugger huvudet av sin mästare och liksom springer vidare. Så, alltså det är de, ja, vad säger jag?
Det måste ju vara väldigt, väldigt starka själsliga konflikter hela tiden.
Ja, alltså helt enkelt så är det ett extremt stort glapp mellan hur man beskriver verkligheten för sig själv och hur verkligheten ser ut. Mm. Och man liksom, det bara...
Ja. Det låter väl som en traditionell adel i och för sig. Mm.
Ja.
Var sitter kejsaren under den här perioden? Sitter han fortfarande i Kyoto? Då?
Ja, han sitter i Kyoto när det här pågår. Alltså under den här perioden så har de ju... Det är typ att kejsarmakten är extremt svag finansiellt. De har liksom inte råd att genomföra de här ceremoniella funktionerna de har. Så kejsarmakten är liksom ganska mycket ett skämt. De är liksom fattiga och dåliga och... Det kommer komma att spela en ganska stor roll snart. En annan viktig sak som sker här då är att alltså bönder har en väldigt stor rörlighet. Bönder kan flytta till bättre jord och sådär för att det kan vara svårare för dem att... Ja, alltså i krigssituationer så kan det vara svårare för dem att hålla kontroll och så vidare. Bla bla bla. Mm. Och självständiga städer växer fram under den här perioden. Hamnstaden Sakai kallades ett österländskt Venedig av jesuitresenärer. Och på tal om jesuitresenärer så är ju det kanske... Ja, jag var där för att säga det största viktigaste som sker i den här perioden. Men det är kanske mest utstickande och kanske mest spännande som sker i den här perioden. Det är ju att européerna anländer. Först i form av portugiser som då ofta kommer med en massa jesuiter.
Och sjukdomar.
De kom ju med ett religiöst syfte. Ett väldigt aggressivt religiöst syfte. Så portugiserna anländer i Japan, jag hittar faktiskt inte året just nu, men det är sent 1400-tal tror jag helt enkelt. Det är efter Onenkrigen, nära in på Onenkrigen i alla fall. Och de tar med sig saker som kan vara intressant för japanerna. De tar med sig vetenskapliga upptäckter, de tar med sig upptäckter kring medicin, navigation, skeppsbygge. Men kanske viktigast av allt för Sengoku Jidai är att de tar med sig skjutvapen, krutvapen snarare.
Mm. Oh yeah.
Mm. Och till skillnad från typ när europeerna kommer till Västafrika, då upprättar de en relation där det bara är att liksom, då typ så här västafrikanska slavägare som säljer slavar och byter dem mot vapen. Och man har liksom den här byteshandeln. Du utvecklar aldrig ett sätt att producera vapen själva i Västafrika, men det lyckas de göra i Japan. För att man håller portugiserna till vissa hamnstäder och man liksom lär sig av dem och tar över de här kunskaperna. Japan utvecklar städer.
Vill du göra någon poäng av detta eller?
Att afrikaner är dumma, vet du? Välkommen till rasistpodden. Shoutouts till våra afrikanska lyssnare.
Nej men fanns det någon strategi hos japanerna där eller? För de har ju historiskt haft en tendens att misstro främlingar och vara väldigt...
Alltså här är de ju inte så, här är de inte att de slänger ut utlänningarna som vi kommer komma in på sen. Men alltså den stora grejen här är att här är Japan väldigt, väldigt splittrat. Och det är liksom en samling av län och inte riktigt ett land.
Mm.
Daimios konkurrerar med varandra om att få portugiser till sina hamnar.
Ja, såklart.
Det finns ju, det är ett konstant krig som pågår på den, liksom, den japanska ön. Och de försöker, det blir ju liksom en push för dem att vilja ta emot och lära sig på ett annat sätt. Jag vet inte om, alltså nu spekulerar jag hårt här, men typ om man tar så här Mali eller så här Songhai-imperiet, de här västafrikanska områdena som liksom, det är ju...
Väldigt monopol snarare.
Du har ju, de krigar väl mer mot, det är ändå länder, men det är liksom riken som krigar mot andra riken på något sätt kanske. Det är inte, ja, jag vet inte om det skulle kunna ha någon påverkan.
Nej, alltså det...
det blir ett sidospår här bara för att förklara varför jag inte tycker att afrikaner är dumma.
Nej men jag menar, det finns ju såklart en förklaring till varför det utvecklas olika. Men det är ju intressant liksom.
Ja, men därom kan vi bara spekulera. Jag vet inte så noga.
Kono kejsaru boden da!
Ja, så då befinner vi oss, nu har vi verkligen beskrivit så här, Sengoku Jidai, vad det är för någonting. Men de intressanta nya sociala förändringarna är ju då införseln av
skjutvapen
från europeerna, handel med europeerna överhuvudtaget, framväxten av kommersiella städer. Någonting mer som kan nämnas, det är att det uppstår en jävla massa bondekommuner och religiösa fanatiker.
Ikoiki
som blir självständiga maktfaktorer om den här perioden. Och de är väldigt så här spontana, de dyker upp, de går under. Alltså det är något sjukt med Japans historia, för att det är liksom ett, det är en annan väg till en historisk utveckling som är extremt lik Europas på många sätt. Mm. Alltså det här är en period där den sena medeltiden utspelar sig i Europa. Mm. Där man går igenom det tyska bondekriget, bondeuppror i England, då absoluta monarker börjar komma fram som Henrik den åttonde, Gustav Vasa. Och det ser vi ju i Japan med i form av både Nobunaga och sådär. Alltså det
En liknelse som man kan göra, eller jag frågar snarare, skulle man kunna göra en liknelse att zenbuddhismens motsvarighet i Europa är liksom är Luther typ? Och shinbuddhismen är Münzer.
Jag har skrivit precis Münzer. Det här blir jävligt så här nördigt. Men jag har en hel punkt dedikerad till kopplingen till Münzer, till om Münzer och vad heter han, Reijo, är samma person. Det här blir väldigt fort, väldigt nördigt och svårt att förklara. Vi kommer komma in på det här snart. Lita på mig. Det finns en poäng i det här. Det finns så här, long story short, det är en massa kaos. Det är inte bara massa lokala länsherrar som tar fördel av det här, utan det är också massa arga bönder och en massa religiösa fanatiker som helt och hållet utmanar ett feodalt styre. Ja, har jag nu sagt allting för riktigt? Ja, men sen så är det väl också att alltså, eftersom att de här daimios bara, de tänker inte längre när näsan sträcker sig eller sin egen girighet sträcker sig. Så de släpper ju in väldigt många portugiser väldigt okritiskt.
Klassiskt misstag.
Ja, de är väldigt positiva till kristendomen först också. Det är bara att köra på. Och allt det här kommer leda till att du får en massa kristna japanska bönder som börjar få för sig liksom att, alltså de tar ju de här mer, ja, den sidan av kristendomen som fattiga kan vara mer entusiastiska över, liksom att det är rikman, kamel, nålhuvud och alla de där sakerna, och att Guds himmel är lika på jorden och alla är lika under Gud och sådär. Och det är liksom ett problem som inte de daimiosarna inte får städa upp själva, utan det är någonting som de här starka männen kommer behöva ut. Och på tal om dem, år 1534, den 23 juni, så föds Oda Nobunaga. Oda Nobunaga är Oda Nobuhides andre son. Och Oda Nobuhide är en shugo, en militär guvernör och var det i provinsen som vi nämnde precis. Shugo och daimyo tror jag är samma sak ungefär, så vi låtsas som att det är det. Vi går vidare i alla fall. Han är en feodal, han är en greve eller någonting kan jag tänka. Oda Nobunaga växer upp som, ja, han är en konstig ungdom. Han springer runt och leker med barn som inte tillhör hans egna sociala klass. När hans pappa dör så kastar han ceremoniell incens på altaret. Alltså, inte så här som att det är en tradition, utan att han bara liksom kastar bös och skräp på sin farsas, på altaret under hans farsas begravning. Vilket leder till att hans mentor Hirate Masahide begår självmord för att lära Oda Nobunaga en läxa. Han begår seppuku.
Om du inte slutar så går jag självmord på en gång.
Det är fan en mentor and retainer to Nobunaga perform seppuku to startle Nobunaga into his obligations.
Det är ju en Ted Gärdestad-strategi ju.
Ja.
Jag tänker begå seppuku om du inte beter dig. Ja, det var ju bra. Men
jag tänker skära upp din mage med ett svärd om du sviker mig.
Det har ju varit mycket som Monty Python referenser på senaste tiden, men det här känns ju väldigt mycket som så här slutet på Life of Brian när självmordsarmén kommer inspringande och kör svärdet i magen och skriker ha, där fick de, och sen dör han.
De är,
det känns verkligt.
Ja, men Oda Nobunaga verkar vara vad vi i modern språk brukar kalla för en dampunge. Men ja, han är den legitima efterträdaren till hans fars klan. Hans fars klan och områden han styr över, det är ganska litet, det är en ganska relativt svag klan det här.
Mm.
Och som ligger precis söder om den tidens typ mäktigaste klan, vars namn jag inte riktigt minns. Och jag tänker typ inte bry mig så mycket om det. Skitsamma.
En inflikning bara. Jag fick bara en sån här sinnesbild. Säg en filmatisering om den här killen. Och så får man se i början av hans liv att han leker med någon sån här fattig bondeson eller någonting. Och så lär han sig någonting av honom som ingen annan av adels, eller som samurajgubbarna lär sig. För de umgås inte med bondebarn. Och så kan han använda det för att liksom bli framgångsrik.
Senare kommer det vara, det är det som han senare använder. Det han lärde sig var att han ska kasta bös på sin så att hans lärare tar livet av sig. Så han får aldrig mer några läxor.
Ja, det är inte respect authority helt enkelt.
Nej,
precis.
Ja. Och sen tog han på sig sina solbrillor, satte sig på en motorcykel till Kyoto och bara, hey old man, have something new! År 1560 så bestämmer sig Imagawa Yoshimoto från Imagawa-klanen, som är norr om Oda-klanen och som är en av de mäktigare klanerna. Han bestämmer sig för att börja marschera mot Kyoto. För att han ska dit, och det är liksom i namnet av att jag ska hjälpa kejsaren, återupprätta kejsardömet. Vilket det här är ett trick som ganska många gör hela tiden, att man använder kejsaren som, jag gör det här för att kejsaren vill det här, jag gör det här för att hjälpa kejsaren. Men det är väl ett move för egentligen bara erövra sig dit, få lite mark på vägen och göra en prestigesak av det. Och det sjuka med Oda Nobunaga är att han i slaget vid Okehazama år 1562 så lyckas Oda Nobunaga vinna. Och han gör det här genom...
Vinna vad?
Ja, alltså då Imagawa-klanen ska marschera till Kyoto och då kan han marschera genom Oda-klanens områden.
Mm.
Och han lyckas vinna slaget mot den här överlägsna klanen som är allierade med några andra klaner vi kommer komma in på sen. Genom att... Alltså han har en policy att de är överlägsna oss i antal. Vi kommer förlora om vi kämpar defensivt. Så den bästa lösningen på det här är att vara CP-aggressiv. För att det är att de blir belägrade i en fästning. Och han går väl emot liksom konventionell taktik och bestämmer sig för att vi måste liksom, trots att vi är utnumrerade, det är någon sån här 1-10 liksom, så bestämmer han sig för att vi måste anfalla dem. Och det de gör då, om jag förstått det här rätt, är att han gör massa så här strågubbar, han gör en fake-armé som han sätter längs sitt slott och längs sina garnisoner för att få dem att se ut som att de är många fler än vad de är.
Det här låter ju som Prins Valiant eller någonting.
Ja, alltså det är väldigt... Och det här finns historiska belägg för också att det här har hänt, så det är inte bara en saga. Vilket får Imagawa-klanen att liksom att vilja vänta ut dem, de anfaller inte direkt. Men Imagawa-klanen vet att det är bara en fråga om tid, så de börjar festa. De börjar ha en fest i sin belägring helt enkelt. Så när de sitter där ute och börjar bli fulla och tror att Oda Nobunaga, hans män, är inne i fästningen, så gör Oda Nobunaga en hastig marsch i en åskstorm tydligen runt hela deras belägring, omringar dem och gör liksom bara ett blixtsnabbt anfall mitt i natten. Och det beskrivs som att Imagawa Yoshimoto tror att det har utbrutit ett slagsmål mellan hans män först. Han förstår inte att de blir anfallna. Men plötsligt så rusar en av Oda Nobunagas män in i hans rum och svingar ett spjut mot honom som han lyckas klyva och försvara sig. Men det andra hugget mot honom från en annan soldat hugger av honom huvudet. Och där då så sker... Det är liksom lite så här när tektoniska plattor, som jordbävningar fungerar. Det är tektoniska plattor ligger på havsbotten och skär mot varandra. Och sen så bara trycker de hårt nog så att några plattor tappar kontakt med varandra. Och alla andra plattor då börjar liksom slå ihop och det blir liksom en extrem kedjeeffekt. Det här är lite vad som händer. När de hugger av den här klanledarens huvud, så det är extremt många allianser som faller isär och det blir ett helt nytt spelbräde. Och då i sådana situationer handlar det om att agera jävligt, jävligt fort och kunna kapitalisera på det här. Och det gör Oda Nobunaga. Det viktigaste han gör är väl att Tokugawa-klanen, Tokugawa är ett namn som kommer att återkomma här, deras allians blir liksom annullerad. Den upphör med Imagawa-klanen. Och Nobunaga kan alliera sig med dem. Och ja, det är en jävla massa nörderi man kan gå in på här. Hur de allierar sig fram och tillbaka. Men plötsligt så är den svaga Oda-klanen skitmäktig och liksom den största spelaren
diplomatiskt liksom, de har
Ja, och det leder till att den Nobunaga snor då bara Yoshimotos plan och börjar själv marschera mot Kyoto istället. Och ja, så han bara, jag vet inte, don't fix what ain't broke typ. Han bara, han tar över ett vinnande koncept. Och han marscherar till Kyoto och det är väl lite, kejsaren är väl lite skeptisk först och så, men Oda Nobunaga börjar pumpa in pengar i det kejserliga hovet och börjar försöka, ja, han försöker se till att han ska kunna leva sin ceremoniella roll igen. Och Oda Nobunaga har liksom en ångvält här över hela Japan som är ostoppbar. Han är nära på ena hela Japan tills han plötsligt blir svikt av en av sina egna generaler när de befinner sig i Kyoto, tror jag att det är. Det är oklart varför det här sveket sker. Det är fortfarande ingen som vet. Men han bränner in Oda Nobunaga och försöker mordbränna ihjäl honom. Och Oda Nobunaga hinner begå seppuku innan lågorna tar honom.
Hur vet man det?
Jag vet inte hur man vet det. Men det vet man
inte. Man kanske hittade hans huvud liksom av...
Men man behöver ju hjälp för att få huvudet kapat.
Ja, enligt berättelsen så är han fast med sina män då. Så de hjälper honom. Och,
ja.
Men
var namnet på den här generalen som förrådde honom och brände in honom, var det Ingvald Illråde?
Ingo
Yoshi Illrådugawa. Ja.
En äkta japan bränner alltid in allting.
Ja, exakt.
En äkta japan vill alltid allting.
Men innan Oda Nobunaga dör så har han lyckats samla en massa kompetenta generaler runt sin sida. Och vi kommer här prata om huvudsakligen två av dem. Och det är Toyotomi Hideyoshi och Tokugawa Ieyasu. Och de kommer från väldigt olika håll. Tokugawa Ieyasu är, ja, han är ledaren för Tokugawa-klanen. En väldigt mäktig klan. Han är en aristokrat through and through. Toyotomi Hideyoshi är en bonde. Det är det enda man vet. Han börjar sitt liv som... Han är en son till en bondesoldat, en infanterist.
Men är det någon Nobunaga har lyft upp som...
Alltså han är bara... Först är han bara en helt vanlig soldat i Oda Nobunagas armé. Sen blir han Oda Nobunagas sandalbärare. Vilket, jag vet inte om det betyder bokstavligt vad det låter som.
Men det är någon ceremoniell. Det låter... Alltså de parallellerna jag drar i mitt huvud är ju typ Alexander den Store. Alltså... Väldigt, väldigt pragmatiskt inriktad till krigs liksom praktik. Bryter krigsmeta, ser liksom människors kvaliteter före deras sociala tillhörigheter.
Jo, han brukar beskrivas just så, Toyotomi Hideyoshi, att han är ett exempel på den här sociala mobiliteten under Sengoku Jidai, att han är han har inga adliga liksom, inget adligt på sitt CV.
Ja, inga pretensioner. Och
han är bara jävligt bra på att bära sandaler, och det kan ta en lång tid den här perioden.
Nej.
Men han, vid Oda Nobunagas död så befinner sig Toyotomi Hideyoshi vid en belägring. Jag vet inte så jättemycket om den här belägringen, men när han får reda på att Oda Nobunaga har blivit sviken av sin general eller vad det är, så bestämmer han för att jag måste runda av det här väldigt fort och jag måste ta mig till Kyoto. Om man vill tolka det välvilligt så gör han det för att ära, heder, jag måste hämnas min. Om man vill tolka det mer cyniskt så är det, oj shit, det är kanske dags att välja en ny ledare, det vill man inte missa. Men han får ett behov att skynda sig i alla fall. Så han... Jag minns att det här är lite vagt. Jag minns att jag läste någonting om att han förhandlar med det här slottet. Med liksom att vi, typ, okej, nu måste jag rappa på här. Så nu kommer jag börja massakrera skiten ur er. Eller så skickar ni ut er ledare här så att jag kan döda honom. Och sen så kan ni få ge upp utan att någon mer dör. Men ni får välja nu liksom, för att nu måste jag dra. Så de skickar ut sin ledare på en liten båt från den här fästningen.
Fy fan! Också såhär japansk heder.
Tom Yoshi hugger ihjäl honom och så bara, okej, okay, we're done here.
Man kan tänka sig hur han kände sig, hur han såg ut. Han var rätt skamfilad vid det laget.
Oda Nobunaga utropade aldrig sig själv som shogun. Han blir Kanpaku eller någon sån där titel som är rådgivare åt kejsaren. Han är i praktiken härskaren över Japan. Så när de ska utse Oda Nobunagas efterträdare så är det som liksom ledare för Oda-klanen och ingenting annat.
Så klanen har den titeln, kejsarens rådgivare?
Ja, de har monopoliserat den positionen just nu.
Som inte fanns sen tidigare?
Jo, Kanpaku har funnits sedan tidigare.
Okej, men den har fått en ny viktigare roll politiskt.
Ja, den är väl liknande som det var när vi pratade om Fujiwara-klanen i förra avsnittet och sådär. Men den är helt enkelt kontrolleras av en samurai nu och hans klan istället. Men alltså, som jag har förstått det här så är det många av de här titlarna under den här perioden. Saker och ting går väldigt fort här. Och man får lite så här, det är silvertapes-lösningar. Man får lite så här, ja men du är ultra-samurai just nu. Vad betyder det? Jag vet inte, det betyder bara att du bestämmer det. Men vi måste kalla det för någonting. Alltså det verkar mycket vara den logiken. Men när de ska välja efterträdare då, så är det Oda Nobutaka som man antar blir efterträdaren.
Han ser precis ut som Oda Nobunaga, fast med en snurrig mustasch på.
Han har en sån här goatee. Han är onda Oda Nobunaga från Mirror Universe. Men Hideyoshi säger att nej, vet du vad, jag tycker faktiskt inte att det är en bra idé. Och stödjer istället Oda Nobutadas son Oda.
Han har lite såhär större ögonbryn som såhär fransar sig och...
Hans unga son Oda Hidenobu. Och jag tror att implikationen med att han är ung här är att Ante kan inte sluta skratta åt japaner med snarlika namn här. För genom en liten andningspaus.
Han har en solfjäder som han viftar sig med.
Jag tänker bara att det är så här. Ja, vi har några val här. Vi har Oda Nobutaga. Och så är det en kille som står ser precis som Oda Nobunaga fast med en lös mustasch. Och sen så går han av. Okej, så har vi nästa. Oda Nobufaga. Och så kommer en till upp som ser exakt likadan ut fast med en annan peruk på huvudet.
Och det är så uppenbart att Oda Nobunaga aldrig har dött heller. Han bara, nej, precis. Han går in bakom en gardin och tar på sig en ny hatt och kommer upp igen och bara... Han vill bara liksom skaka av för sina fiender.
Now you're free to choose!
Jag tror att implikationen här i alla fall är att han nominerar den här unga Oda Hidenobu för att han är ung och lätt att kontrollera. Tror jag är inte säker, men jag tror det är det som är implikationen. Ja, och så är det, man kan zooma in på det här mycket som helst, men det blir en massa spänningar i klanen, folk är missnöjda med vem det blir. Och den här snubben Katsuie som hade nominerat Nobutaka blir väldigt arg och det blir ett slag som Hideyoshi vinner och han dödar honom. Och han, ja, det leder till att han tar över ännu mer provinser än vad redan hade och han har massa makt. Och det blir en massa bråk mellan dem då. Hideyoshi vinner det där och konsoliderar sin makt. Oda-klanen är nu inte längre det som är den viktigaste positionen i samhället. Eller den viktigaste, att vara ledare för den är inte det viktigaste längre. Han blir en mäktig militärledare i sin egen rätt. Tokugawa Ieyasu är lite skeptisk mot honom. Men han får till slut Tokugawa Ieyasu att underkasta sig honom som en vasall. Vad hände sen? Det är någon annan son till Oda Nobunaga som fortsätter vara skeptisk mot honom. Men han spör skiten av honom också.
Så att vara skeptisk innebär att han attackerar honom med full force?
Ja, till slut gör det.
Har vi några faktiska bevis på att det ens har funnits en hel Oda-klan? Eller är det bara Nobunaga själv som har gått in och ut ur ett rum med olika peruker och så här byggt upp? Han hade ju byggt upp en hel armé av strågubbar, sa det ju. Det känns ju som att allting pekar ju på att det aldrig har funnits någon Oda-klan.
Utan det är så bara Hideyoshi har bara en sån här episk kamp mot världens bästa con-man. Toyotomi Hideyoshi, precis som Oda Nobunaga, utropar aldrig sig själva till shogun. Utan de har bara en massa så här informella, konstiga titlar, men de är i praktiken härskare över Japan. Hideyoshi, alltså även om det är mer eller mindre i praktiken, det skulle väldigt snart bli avgjort under Oda Nobunaga, så var det Hideyoshi som faktiskt enade hela Japan. Det blev en enhet under honom igen. Och nu kommer det väl till det intressanta med Hideyoshi när han väl är vid makten. För det är väl, man kan dela upp det på två områden vad som är spännande med honom. Hans inrikespolitik och hans utrikespolitik.
Vilken titel får han nu då?
Han var Chancellor of the Realm, är den engelska översatta perioden. Imperial Regent of Japan. Han har massor av sådana titlar i alla fall, men alltså, han är järnkanslern. Han styr under kejsaren hur som helst. När han nu då till slut är vid makten Toyotomi Hideyoshi, så kan man se det som att han avslutar Oda Nobunagas jobb. Han avslutar det faktiska enandet av Japan. Det blir en politisk enhet igen. Han rensar upp de här buddhistiska militanta sekterna och bondekommunerna som vi kort berörde innan. Ja, han gör, slår en ny deal, han gör en great deal med alla daimios och han börjar föra massa krig utomlands. Och han bryter handelsstädernas oberoende. Han underkuvar städerna sin egen makt igen. Vi kan gå igenom de här lite steg för steg. Det som jag tycker är mest intressant, som är spännande, och som jag tror att Gustav tyckte var ganska intressant också, för att vi var i de här templen när vi var i Japan, det är de här buddhistsekterna. Så det finns lite olika fronter i det här. Det finns de här militanta munkarna som Gustav pratade med förra avsnittet, som heter Ikko Ikki, som är en munkorder som vars ganska oklara mål i alla fall infattar att avskaffa daimios makt över Japan. Vad de vill ha istället är lite oklart. Men sen så finns det då, och de är då någonting som heter Shin-buddhister. Och Shin-buddhism har jag försökt förstå lite vad det är för någonting. Och det är inte helt klart. Men den stora ledaren för Shin-buddhismen i Japan den här tiden, han heter, ska jag säga, Renio. Tror han heter? Ja, Renio heter han. R-E-N-N-Y-O. Och han lär ut Shin-buddhism. Och Shin-buddhism, det kanske mest intressanta för liksom de politiska implikationerna av det, det är att man skalar bort jättemycket av alla ritualer som finns och så. Det, idén är att vi lever i en historisk cykel som, eller de lever på den här tiden, en historisk cykel som är väldigt, väldigt degenererad. Det finns, alla människor har så mycket så här karmisk ondska i sig själva, så att de kan inte anstränga sig för att nå nirvana på något sätt. Så det man ska göra är ingenting. Alltså man ska gå in, man ska liksom...
Men det känns ju lite, det känns lite som att det är en religion som är anpassad för människor som inte har så mycket fritid att spendera på ritualer och omkostnader kring liksom religiös utspökning och så vidare.
Så vi pratade ju förra avsnittet om typ när zen-buddhismen byter ut den här mer esoteriska buddhismen. Att det som Kuge-klassen håller på med, de här liksom litteraturvetarna och störande liksom akademiker-fjollorna liksom. De håller på med... De läser massa texter på gammaldags kinesiska som ingen kan förstå. Och så fnyser de lite också. När de inte liksom förstår
att... Kan du recitera 30 sutras baklänges stående på en fot?
Precis. Och när samurajerna blir så frustrerade på det, och när de väl tar makten då, då blir zen-buddhism väldigt populärt. Och där zen-buddhism handlar mer om så här kroppslig styrka, göra saker och ting perfekt, är väl lämpat för dem.
Handlingar.
Shin-buddhism... Jag är inte helt säker på om man kan säga att Shin-buddhism var så här folkets buddhism någonting. Det kan vara en förenkling. Men det hade i alla fall, det klingade hos de här mer plebejartade upprorsmännen på något sätt i alla fall. Så det är väl en tolkning av Shin-buddhism i alla fall. Och det innefattar vissa saker som är viktigt. Renio då beskrivs som en populistisk predikant. Att han pratar väl väldigt mycket liksom... Ja, han byggde ju sin makt liksom på missnöjda bönder och missnöjda munkar och låg adel. Och lite
folk missgynnade i det här i,
vet du, precis. Han skalade bort jättemycket ritualer. Alltså hans idé var att du måste bara, det är så lite oklart, men du ska hänge dig buddhan bara. Du ska bara liksom luta dig tillbaka och bara låt typ vara så här, det är oklart vad man ska göra, men bara bli bara ett med buddhan
or whatever.
Så kommer det liksom lösa sig. Det är det bästa du kan göra, för du har så mycket karmisk ondska i dig själv vilket du inte kan påverka. Så alla försök att närma dig nirvana kommer bara göra situationen värre. Men Shin-buddhism då, det är någonting i namnet, alltså det kallas också för så här det rena landets väg eller någonting. Och det här har jag verkligen försökt förstå vad det är för någonting, men det rena landet är någon slags, det är typ inte nirvana, men det är något slags jävla mål man vill nå. Alltså att födas in i det rena landet, det är en bokstavlig återfödelse som sker när man dör. Under den här perioden så fanns det, den här idén om hur man tar sig till det rena landet, det var... Det fanns Shin-buddhister som började göra väldigt invecklade och dyra och kostsamma ritualer för att ta sig dit, vilket var impopulärt om jag förstått det rätt bland Renio och hans följare, för att det skulle vara någonting som skulle vara tillgängligt för alla, även fattiga människor liksom. Och en del av, alltså som, om jag har förstått det rätt, så en del av den här, varför det här klingar så väl hos fattiga människor, den här idén om att inte göra någonting och skala bort all ritual, det är för att om du inte kan ritualerna, om du inte kan läsa, om du är fattig, om du inte har råd att göra dem, så blir det mer intressant än snarsås religion. Och det är väl typ vad jag kan misstänka lite varför de här Ikko Ikki-munkarna som kontrollerar några fästningar i närheten av Kyoto, varför de rör sig sådana här Shin-buddhismen. Den här Renio är inte, han går aldrig ut och stödjer dem explicit liksom. Han bara inte fördömer dem helt enkelt.
Mm.
Så det finns någon sån där relation mellan dem. Och Nobunaga lyckas aldrig göra sig av med Ikuiki-munkarna. Men för att komma tillbaka till Toyotomi Hideyoshi, det han gör är att han går in och bara fucking tokmördar alla de här människorna. När han lyckas få kontroll över dem. Han krossar deras pretensioner om att stoppa liksom daimyo-makten.
Det var oundvikligt.
Då har vi alltså då avhandlat de här munkarna som på något sätt försöker bygga Buddhas himmelrike på jorden genom att avskaffa alla former av ritual och som baserar sig på lågadel och fattiga bönder. Inte helt olikt Thomas Binzer i det tyska bondekriget. För att förklara vår parallell förut. Det tyska bondekriget i det tyska 1500-talet. Fattar du hur hela sjuka historiska paralleller där utspelar sig samtidigt. Som har samma problem. Han kan typ mer eller mindre bara ta över en stad och sitter där inne och liksom bara vänta på bättre tider och att liksom de ska
vänta lyckas på döden.
Att de ska kunna liksom bygga Guds himmelrike på jorden. Och sen när de liksom olika tyska adelsmännen börjar komma överens så bara okej, nu städar vi upp de här idioterna.
Mm.
Så gör man det. Men han lyckas ju då göra det här genom att han enar, alltså det är inte att han sopar bort alla adelsmän och kommer med ett eget program här, utan han skriver bara, han gör bara en new deal med dem. Han gör bara ett nytt handskak. Och som Perry Anderson skriver: följden av att Hideyoshi underkuvade alla andra magnater blev emellertid inte något återställande av Taiho-traditionens försvunna centraliserade stat. Alltså Taiho under kejsaren och sådär.
Mm.
Det blev istället en ny integration av de regionala herredömenas mosaik till en enda feodalstat. Daimyo fråntog inte äganderätten till sina domäner, men de blev själva vassaliserade av den nya härskaren, från vilken de i fortsättningen innehade sina territorier som län och vilken de fick hålla släktingar som gäster i pant för sin trohet. Där kommer vi in på sånt. Den kejserliga dynastin bibehölls som en religiös symbol för legitimiteten ovanför och bortom det fungerande systemet av feodal överhöghet. Han rationaliserar upp jordägandet då väldigt mycket genom att han gör en land survey, alltså helt enkelt en undersökning av all jord i Japan. Genomförs mellan år 1582 och 1598, som kallas för Taiko Kenshi. Så det som sker här nu är att det är inte små, små härskare som kräver ut skatt från individuella bönder, utan det blir ett mer rationellt system baserat på byar som en kollektiv angelägenhet, som där liksom den som ser till att det här blir betalt är en person som faktiskt är vald av byn själv. Och som också ansvarar för bevattningssystemen, plural.
Man kan ju tänka
maintain sig order, någon slags polisiär ordning.
Man kan tänka sig det här också. De blir förbjudna att sälja mark och köpa mark. Och de blir förbjudna att flytta. Mm. Så att han måste ju cementerat en hel del. Alltså det fanns ju stora och mindre bönder. Så han måste ju cementerat en ganska ojämlik bondestruktur också. Vilket gör det lättare att styra såklart. För att då är det några bönder som tjänar på det mer. Och som kan bestämma. Alltså jag menar, det blir ju som en mikroregering som styrs av den starkaste bonden.
Det är lite som i samhällskunskap i högstadiet. När man fick samhällsförklarat med så här superdumma modeller. Och man fick höra om att typ, man måste alltid balansera frihet och rättvisa. Det är ju väldigt mycket det som händer här just nu. De förlorar väldigt mycket frihet men de får mer rättvisa. Det blir en rättvis jämn utsugning av allihopa. Det finns också att han försöker väldigt aktivt. Alltså han försöker bygga upp skiljelinjen mellan samurajer och bönder igen. På ett sätt som den hade ju börjat, alltså det var ju mycket hierarkier, lojalitet och bla bla, som höll på att lyckas upp under hela Sengoku Jidai. Intressant då för att Hideyoshi själv är en bonde ursprungligen. Och det är liksom så här, det är lite som när det finns en väldigt rolig meme-bild med en syrisk flykting som röstar på Trump. Och han bara, fuck the other refugees, I already made it. Det är lite den grejen, fuck the other farmers, I already made it. Så han började, det här känner nog en del av våra lyssnare till som är lite så intresserade. Han påbörjade den stora svärdjakten år 1588, Katanagari, där han började samla in svärd från bönder och man började förbjuda bönder för att ha svärd.
Mm.
Och det blev bara samurajer som fick bära svärd. Det är också från den här perioden som alla så här coola ninja-vapen kommer ifrån. När bönder typ tittar på en lie och bara, om jag bara gör lite förändringar på den här så skulle det kunna bli typ en ganska nice yxa.
Ja, det här är min skära. Jag använder den för att samla havre.
Nu är jag inte säker på det här, men jag tror typ den här Sai som Turtlen Rafael har till exempel, som ser ut som en så här trehövlad gaffel typ liksom. Alltså det är ju så här bondevapen ursprungligen. Det är någonting som är, när man inte får ha svärd längre, så börjar liksom, det finns jättekonstigt formade japanska vapen. Och det har jag förstått det som är en konsekvens av den här svärdjakten. Och individuella samurajer är inte ute i byar längre och samlar in skatt och är så där som vi var inne på förut. Liksom går bredvid en bonde och viftar sitt svärd. Utan de bor i slotten och rider ut och samlar in skatt. Liksom. Det finns... Det blir liksom mer rationellt.
En separering.
Ja.
Kanske också för att de ska kunna användas mot befolkningen enklare så att det inte finns... Mm. Ja, men så att det känslor kan byggas mellan...
Skulle man kunna tänka sig.
Ja.
Det är så här, konfucianska principer kommer in väldigt mycket. Man standardiserar klassamhället genom att ha... de konfucianska principerna går så. Alltså i konfucianism så är det att högst upp så kommer så här lärda människor, vilket i Kina var liksom så här mandarinklass liksom.
Mm.
Och sen under dem så kommer bönder och sen så kommer hantverkare och sist så kommer handelsmän. Den lilla modifikationen man gör i Japan är att man bara byter ut lärda män mot män med svärd istället för att det är mycket coolare.
Mm.
Helt andra saker. Han inför ett monopol på gruvverksamhet och han inför ett monopol på myntandet av mynt och lite sådär. Men stora Hideyoshi gör, som är spännande, och vilket som får Jean-Pierre Lehmann att kalla honom för The Napoleon of Japan. En bonde som kommer från ingenstans, samlar alla under sig och bara kukar ur 100% och bestämmer sig för We're gonna invade Korea! We're gonna invade China! We're gonna invade India! And you're gonna say, Mr. Shogun, we're so tired of winning! Please, Mr. Shogun, we're tired of winning. And I'm gonna say, we're gonna keep on winning. Så jag tog med Hideyoshi presentera en plan där han ska, först vill han rekrytera Korea till sin sida. Men eftersom att de, för citat här från Jean-Pierre Lehmann, eftersom att de prokrastinerar, de bara segar med att svara på så här, ska ni vara med och ta hela Kina eller? Alla koreaner har vilken sinnessjuk idé det här är. Så de bara,
nästa år, nästa år är du med.
De bara låter sådär i typ ett år. Och då får Tommy Hideyoshi sitta och är så jävla taggad liksom hemma i Japan. Han sitter på ön och bara såhär, let's fucking go! Han får nog till slut bara, fuck it, vi fucking invaderar Korea. Vi kör! Han går in i Korea och bara... Alltså massmörda. Det är liksom så här, skonar ingen, döda civila. Han bara trycker på. Och då har du så här Tokugawa Ieyasu bredvid, som är liksom en adelsman, och som han har hela tiden en väldigt kritisk inställning mot det här liksom. Så här, vi har precis avslutat våra, liksom, vårt 100-åriga inbördeskrig här. Vi har precis fått lite, måste vi göra det här just nu? Han bara, vi ska till Indien! Ursäkta mig, vad hör du? Vi ska kontrollera hela Silkesand. Allt, det finns ingen gräns.
Lord Hideyoshi.
What's up?
Why do you seek control of the land, my lord?
I want to create a world where everyone can be happy. That is the promise that I have made. Hey! That sounds cool, doesn't it?
Men det enda det här leder till är att de får ett jättekostsamt krig i Korea som går ganska bra. Men det är bara för att kineserna först är... De har haft massa problem med massa så här mongolgrannar och sånt, så de vill inte lägga sig i. Och så men de bestämmer sig till slut för okej, men det är uppenbarligen någon jävla så här psykopat Hitler person här som har sparat ut av. Så de bara skickar in lite trupper. Alltså Kina är så extremt mycket större överlägsna än Japan. Så de bara skickar in lite trupper till Korea och liksom inte så här för att avsluta kriget utan bara för att hålla
tillbaka.
Liksom här.
Disguise is nuts.
Där Korea var totalt slits isär. Du vet den här grejen när typ en lillebror springer mot sin storebror och vevar med händerna och storebrorsan bara står och håller dem i pannan sådär. Kina bara gör det här då. Problemet är att mellan dem så ligger Korea och bara finns helt sönderslaktat. Och det beskrivs väldigt kul av Jean-Pierre Lehmann att såhär, att Toyotomi Hideyoshi utannonserar om och om igen typ liksom att så här, det går skitbra och snart kommer jag landstiga i Korea och då jävlar kommer det börja. Toyotomi Hideyoshi sitter och säger det här om och om igen tills han dör av hög ålder.
Men det låter ju ändå så här, han är ju framgångsrik uppenbarligen med att upprätthålla det här momentumet.
Ja, och det finns typ, alltså Lehmann så här, han spekulerar lite, det finns lite olika skäl varför han gjorde det här. Alltså en grej är att typ du har en massa krigiska adelsmän som måste rikta sin energi någonstans och han gör det för, som ett sätt att distrahera dem och sådär.
Men lite som korstågen.
Ja, lite som korstågen. Men det som jag verkligen älskar med hans beskrivning är att han slutar ändå med att säga så här: det går inte att förneka att den huvudsakliga drivkraften bakom det här var Hideyoshis megalomaniska personlighet. Att han bara, Hideyoshi är bara så här. Och jag kan förstå det, han är så här, han har kommit från ingenstans och bara liksom blivit så här, på så kort tid blivit härskare över hela Japan. Han måste vara så jävla hög på makt och bara, vi ska till Indien, vi ska upptäcka Amerika, vi ska kolonisera Mars.
Hideyoshi är nog en av mina favoritledare i japansk historia. För att han har så jävla mycket alfa-energi alltså. Sen går det ju som det går, visst är inte slut. Men det, det är en bra känsla. Jo, men det är sant. Men alltså, han får ju aldrig, alltså spoilervarning då för den som inte kanske kan räkna ut det. Att det blir inget stor asiatiskt japanskt rike. Han når aldrig Indien. Han når inte ens Kina. Men ja.
Tyvärr får vi ändå säga. Det hade varit...
Han börjar med att beskriva det här som det är liksom, det här är Japans Napoleon. Han kommer från ingenstans och blir stor och liksom invaderar hela världen. Men one footnote perhaps can be added. The comparison with Napoleon precarious in any case ceases in that Hideyoshi, unlike the Corsican, did not lead his own troops into battle, but sought to orchestrate the campaign from Japan, in spite of repeated announcement that he was shortly to depart.
kommer snart, jag lovar. När som helst. Nu.
Men det är också att säga,
nu är jag på väg snart.
Det är också att Japan så här, de förlorar inte så mycket på det här kriget ekonomiskt eller i manskap och så, men Korea was left devastated.
Det är
så extremt.
But why?
Det är så extremt impotent krig där. Men till slut dör han av hög ålder då helt enkelt, och då tar Tokugawa Ieyasu över. Och det finns en ganska cool beskrivning här. Lehmann beskriver det som Hideyoshi was the architect, Ieyasu the builder. Alltså han lägger fram de här, det hårda klassystemet som är liksom juridiskt säkerställt hur det ska se ut. Han börjar etablera det nya systemet. Han ger liksom en blueprint, en grov skiss av hur det här nya samhället efter Sengoku Jidai ska se ut. Men det är Tokugawa Ieyasu som bygger det. Inte minst att Tokugawa Ieyasu är den första av de här tre starka männen som faktiskt utropar sig till shogun. För han kan göra det genom att med lite fula knep påstå sig vara besläktad med, vilket han trodde sig inte var, om jag förstår det rätt.
Och detta är alltså den första shogunen sen Ashikaga? Eller? Eller har det funnits...
Ja, det är i alla fall den första shogunen med makt. Ah, okay. Så vi kan nöja oss med att säga det. Det är bekväm med att säga. När Tokugawa Ieyasu tar över, så det kanske mest färgstarka och intressanta som han måste ta itu med, det är att han gör precis som Toyotomi Hideyoshi gjorde mot Oda Nobunagas efterträdare, att han bara säger nej, det känns inte rimligt, och han försöker utse, ja, han vill ju sätta sig själv på makten och sånt. Så han går i krig med Toyotomi Hideyoshis son som är kristen. Han har blivit kristen och han leder en armé av kristna samurajer. Inte en mindfuck.
Det låter som Warhammer typ. De har bara bytt symbol på samurai-platesen.
Ja, men det låter ju som när man spelar på sån här historisk civilization och så är man Birka som har utvecklat kärnvapen och en allians med Indien. Alltså sån här,
jo, exakt.
Det låter helt anakronistiskt konstigt, men det är sant, blir det något. Och det här är Ieyasu är ju också den som han skapar Edo-perioden. En sak som liksom karaktäriserar den är ju isoleringen av Japan och fraktet mot utlänningar. De har en term då för portugiserna som är på japanska men som bara betyder barbarer från söder. För att de brukar komma in från den södra hamnen liksom. Men han spöar Hideyoshis son i alla fall. Och han börjar förbjuda portugiser att anlända. Låter holländare anlända. Eftersom att holländare är mer intresserade av pengar än av missionerande. Och han börjar liksom med såna här offentliga förnedringskampanjer av kristna. Att man så här släpar ut dem och misshandlar dem och hånar deras religion. Tvingar dem att göra saker som är blasfemiskt.
För kristendomen? Eller?
För kristendomen.
Ja. Ja, de måste börja tillbe kinto och gudar, och de måste stampa på kors och sådana där saker. Det är den klassiska berättelser.
Ja. Och det här är av hans efterträdare som förstärks där. 1635 så kommer en lag som heter Sakoku, som betyder att japaner inte får lämna landet. Sen säger det, Lena menar om det, att det finns typ en bild av det att man inte ville ha några som helst utlänningar till Japan för handel. Det är inte sant. Tokugawa Ieyasu försökte verkligen expandera Japans handel. Alltså han införde massa sådana här statligt kontrollerade gillen där handelsmännen skulle vara direkt kopplade till shogunmakten. Han började lägga sig i städernas angelägenheter väldigt mycket. Alltså hans problem var huvudsakligen att de ville inte ha några portugiser dit. För att de var som de var. De tog gärna emot holländare. Och holländare är också lite missvisande, för att det var ofta så här holländska handelskompanier. Men det var en massa olika europeiska etniciteter som kom dit. Bland annat svenskar. Didn't you know? Lite engelsmän och så. Ja, det var en del svenska handelsmän bland de så kallade holländarna. Som var i Japan och sådär på 1600-talet.
Som vanligt med en massa amerikaner som inte kan skilja på svenskar och holländare och schweizare. Och
ja, precis. Och sen så är det att han försöker upprätthålla en handel med Kina och Korea. Problemet är att det är lite svårt de här närmaste åren. Eftersom han precis liksom, vi ska åka till fucking Indien! Så det är en massa snäga att kineserna inte vill ha med dem att göra. Ja, men han inrättar Edo-systemet.
Edo är namnet på Tokyo.
Ja, precis. Det är det gamla namnet på Tokyo.
Något som inte införs under Ieyasu själv, utan någon av hans söner, jag minns inte vem. Det är ett system som också är ett japanskt namn, som jag inte minns. Men det är att man börjar tvinga alla daimyos, alla länsherrar, att vartannat år bo i shogunens palats.
Gisslan-politik helt enkelt.
Typ, ja, precis.
Det har ju använts förut, men det här kanske är mer formalisering.
Leman använder liknelsen till Versailles, där alltså, kungen av Frankrike tvingar en massa adelsmän att spendera massa tid hos honom och sådär, för att inte göra dem så förankrade i sin hemort och göra dem till små herrar där. Mm. Och det är att samurajerna under daimyon börjar bli rikare än daimyos själva. Och
eftersom de är de som samlar in skatt.
Ja, precis. Men de blir också rikare för att de får inte skattepengar själva, samurajer, utan de lever på stipendier från daimyos. Mm. Men daimyos måste lägga alla sina pengar på typ administrationen av sina dubbla hem, både i shogunens palats och där hemma.
Just det. Och det är väldigt mycket prestige i hur stora byggnader du har i Kyoto.
Ja.
Eller i Tokyo, menar jag. I Tokyo.
I moderna termer ska man säga att de sitter ju på väldigt mycket så här. Man har väldigt mycket fast kapital, men man har väldigt lite rörligt kapital.
Ja.
Alltså de reproduktionskostnaderna för deras rikedom är jättestor. Liksom.
Men det är väl nu också som de börjar så här systematiskt våldgästa köpen och bara... Eller liksom såhär, oj nu har ni så himla mycket pengar och vi har så lite. Vi måste ta era pengar tyvärr. Och så nollställer de köpmännen.
Vi får beskriva det lite svepande, tror jag. Men alltså det som händer under Edo-perioden är att man försöker instifta ett väldigt, väldigt strikt socialt system. Där alla människor tillhör väldigt tydliga klasser. De ska inte göra något annat. Det är förbjudet för samurajer att syssla med jordbruk. Det är förbjudet för samurajer att syssla med handel. Det är förbjudet för handelsmän att syssla med jordbruk. Det är förbjudet för jordbrukare att syssla med handel och så vidare. Och så vidare. Det går ganska bra först. Det blir ett väldigt stabilt land i Japan. Men befolkningen växer väldigt, väldigt mycket. Den fördubblas men planar sedan ut. Och Japan når typ ett slags ekonomiskt tak någon gång på 1700-talet. Där man liksom når ett slags zenit och börjar gå ner igen. Och med det menar jag att man börjar producera, alltså du får en malthusiansk fälla, alltså du får en befolkning som är så stor så att jorden inte kan underhålla dem längre. Det är inte som idag med internationell handel och teknologisk innovation som kan kompensera för det här, utan det blir svält och det blir att man måste trycka ur en mer produkt från bönderna mycket hårdare och hårdare och hårdare.
Men som under Shinjoku Yudai, där tvingas hela tiden befolkningen ner av krig, och sen så under stabiliteten så växer produktiviteten och jordbruket blir utvecklat och så vidare. Det blir ju en
men den
hård push liksom.
Den slår liksom i ett tak typ.
Mm.
Och det börjar bli kostsamt även för härskarklassen, alltså för de här olika samurajerna. Och de börjar lösa många av sina ekonomiska problem med att bara bete sig jävligt svinigt mot handelsmännen. Att man börjar göra så här lån och få frivilliga gåvor från diverse handelsmän. De gör så här lån som de aldrig tänker betala tillbaka, de tvingar fram massa frivilliga gåvor. Och sen säger att det som börjar hända mot slutet av 1700-talet är att man börjar, alltså det blir liksom oundvikligt att det börjar till slut, de här gränserna börjar suddas ut igen. Mm. För att det finns samurajer som inte vill vara samurajer längre, för att det är, alltså de har politisk makt, men de har inte samma rikedom som de här som, alltså om man kommer ihåg, handelsmännen är ju i teorin så är de längst ner, de är underbönderna, de är mest smutsiga av alla, men de är väldigt, väldigt rika.
Mm.
Och de är extremt rika med en stor kassako som alla kan sparka på och ta pengar ifrån. Men och till slut så börjar samurajen inse att de kanske liksom, de vill börja så här gifta in sig i handelsfamiljer istället, de vill bara komma ifrån det här.
Och det är väl också så att handelsfamiljer börjar till slut beväpna sig, även ifall det finns förbud så börjar de rucka på det, för att deras politiska inflytande växer ju också eftersom de har mer pengar.
Mot slutet av vd-perioden så sker ganska mycket sånt här, att de börjar köpa sig till samurajtitlar, vilket man i teorin inte ska kunna göra.
Nej.
Och de börjar bära vapen och bara, men stoppa mig om ni kan då.
Jag har lånat massa pengar till dig, etc. etc.
Ja, och det blir en massa problem. Men Du har den här krigiska perioden, du har de här starka männen som vill bara de vill make Japan great again, eller make Japan confucianist again. De vill återinföra en strikt hierarki, ordning och reda, en jämn utsugning av bönderna. När kvinnor var kvinnor och samurajer. Det var ordning och reda i Japan. Men det är, liksom, det är ganska kortlivat av ekonomiska faktorer som de inte kan göra någonting åt. Och det börjar...
Fast håller vi på typ i 200-300 år då?
Ja, alltså historiskt tid är ganska kort. Det är 200 år ungefär.
Ja.
Kanske 250 år ungefär. Innan kollapsen börjar ske. Men alltså efter bara kanske 100-120 år så har man ju redan nått sin peak av att det här systemet har fungerat. Och det börjar liksom kollapsa. Det blir extremt degenererat och korrupt som fan. Ett element till i den här reformutvecklingen som kan nämnas, och det är inte det jag har framgått redan, det är ju att samurajerna blir, de bär på svärd och man får massa symboler för att de är en krigarklass, men de blir mer och mer byråkrater. Och deras huvudsakliga jobb är att bokföra och se till att de här kollektiva skatteindrivningssystemen fungerar och så vidare.
Ja, men fy fan vad tråkigt det känns, som att bara så här, vad är du för någonting? Ja, jag är samuraj. Fan vad coolt. Så du går runt så här med svärd och så här, slåss mot vildingar och mot andra klaner och så. Ah, alltså, just nu håller jag på med den här lilla byns skatteintäkter då, som jag försöker så här.
Men också...
det är mycket ringa till människor och påminner dem om att det är dags att betala skatten.
Och alla jättetrevliga och demilitariserade så.
Men med den här extrema byråkratiseringen i det japanska samhället då, så det växer fram en byråkrati på, alltså alla plan i samhället har olika byråkratier. Även bönderna väljer liksom sina räknare, sina personer som håller koll på bevattningssystemet och allt det har varit inne på. Så, och en poäng som Lima gör det är att det, alla håller koll på varandra. Och han beskriver hur, in this apparently Byzantine administrative machinery, a most sophisticated system of checks and balances was in operation. To put it in another way, everyone was spying on someone else and simultaneously being spied upon. Edo Japan, it is no exaggeration to say, was a highly effective police state. It should also be clear that although high offices were named, administrative responsibility devolved to lower echelons. Official bureaucratic power was absolute in Japan, a phenomenon well illustrated in the slogan of the time. Kanson Nimpi, revere officials, despise the people. Also, it was difficult that samurai or bushi were warriors. On the other hand, fighting apart from peasant rebellions had been eradicated. krigare utan krig som huvudsakligen går runt med och håller koll på att alla liksom följer typ alla är goda konfucianer, att alla följer, att alla, ingen träder över sina klassgränser, att alla betalar sin skatt och alla går runt och hatar folket, inklusive folket. Alltså det blir ett jävla skitsamhälle helt enkelt. Det går från att vara så här, en anarkist svåtadröm till en sån här DDR-stalinist svåtadröm typ. Det är, fast utan någon sån här god socialism för att mjuka upp det hela.
Det är ju explicit så, hata folk. Inget hymleri.
Verkligen inte.
Och innan jag avslutar min prata så vill jag bara nämna några typ några topp roligaste shoguns under Edo-perioden. Och då har vi bland annat Tokugawa Ieyasus direkta efterträdare som hette något töntigt, Hideyoshi, Hideyoshogu,
kan det varit Obu Odo
Oda Nobunaga?
Oda Nobunaga.
Nej, det var faktiskt Hidetada som genomförde en cleaning up operation där han försökte göra sig av med allt horeri som fanns i Japan. Det var under Sengoku-perioden så var frodades prostitutionen väldigt starkt. Och han löser detta genom att skapa pleasure enclosures, yukakus, reservat för horor i städerna. Eller helt enkelt horhus, men man börjar rationalisera upp prostitutionen också. Kul kille! Kul att de tar den frågan, att ingen är rädd för att beröra det. Men vi får inte heller glömma den alltför skärmige Tsunayoshi som regerar 646-1709. Han hade a degree of innovatory impulse, men han kanske mest minns för att han veneration på svenska, att han hyllade, men i religiös mening, såg upp så mycket till hundar. Han föddes nämligen i hundens år och han tvingade befolkningen att följa hans exempel genom att dels instämma som hans lag att man får inte skada hundar, men att man måste också adressera hundar som A. Inosama, vilket översätts till venerable master dog. Så den här
Inosama
venerable master dog.
Det är fantastiskt. Ja, men det...
Under de här åren så var det liksom lag på att när du går ner i gatan och ser en skabbig hund så måste du liksom buga dig och säga venerable master dog.
Är alltså någonting som man lägger före ett ord för att göra det, vad ska man säga, honorable, alltså göra det högtidligt och vackert. Mm. Och samma är alltså samma sorts avslutning som till exempel san eller chan i japanska. Bara att samma är väldigt, väldigt högt upp så att säga.
Ja,
ja, väldigt, väldigt, väldigt förhöjande sätt att tilltala en hund. Men vem gillar inte hundar, menar jag?
Tänk att det dyker upp i ett angivarsamhälle också.
Ja, verkligen.
Hälsar du inte på den hunden, Bris? Dö, Thomas. Eller, ja.
Det var någon som sa bara så här: vem är en bra pojke? Du är en bra pojke, duktig vovve. Så kommer någon bara, hur tilltalade du den där hunden nu egentligen? Jag hörde att du sa
great hund is on. Så bara hugga huvudet av dem. Ja. Detta var den väldigt spretiga sammanfattningen av ungefär, vad blir det? 300-200 år av japansk historia. Från min sida, Ante, rädda mig. Nu går vi in på vad? Sumimasen. Shesaru podenwa doku desu ka?